AI tar över allt fler jobb och allt snabbare. Inom 5 år har vart femte jobb förändrats i grunden. Eller det skriver i alla fall det världsekonomiska forumet WEF i sin rapport. Vi är alltså just nu mitt uppe i en ny industriell revolution. Men är det hemskt eller bra att inte längre behöva jobba om AI fixar biffen? Finns det jobb i framtiden? Det ska vi prata om idag den kommande kvarten här i Nyhetspodden tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Mika Helander från Åbo Akademi som är expert på arbetslivsfrågor. Mika Helander, allt flera jobb ryker ju nu då när AI fixar allt. Översätter och chattar med kunder och kodar och ordnar saker. Så hur ska vi förhålla oss till den här nya industriella revolutionen?
Om vi då utgår ifrån att det här är nu en ny revolution så, så det här med kritiskt omdöme borde vi förhålla oss varken eufori eller resignation. Svaren är inte entydiga liksom jo eller nej frågor utan vanligtvis så är det så att det olika, finns olika nyanser och variationer och vissa får fördelar och andra får sen nackdelar av såna här förändringar. Det vad man kan säga att ingen vet med riktigt med säkerhet vad som kommer att hända och hur utvecklingen kommer att bli och det här, då kan man fundera på metoderna hur man kommer fram till svar och försök till svar och framtids liksom scenarier och försöka förutspå framtiden och då kan man ju, då är liksom en sån här ganska säker metod är förstås att utgå från historia. Mm. Att man använder det som det här utgångspunkt och tittar att vad som har hänt i tidigare revolutioner. Och på den punkten så liknar ju förstås ansatsen lite AI:s sätt att jobba. Artificiell intelligens bygger på tidigare skapad kunskap. Mm. Den skapar inte egentligen i någon egentlig mening någonting nytt utan endast i en sån här liksom kombinationer så uppstår det ju förstås nya varianter men den är inte självskapande av någonting nytt. Och om jag utgår från historia så kan det hända att du skulle få en lite liknande och kanske bättre svar av AI om du skulle fråga de här frågorna av AI direkt eller
men jag frågar
så,
nu dig.
No, jag försöker besvara det här nu lite grann liksom out of the box.
Ja.
Och tillföra den liksom mänskliga aspekten av expertis i den här frågan. Men så här inledningsvis så skulle jag kunna säga att jobben tar inte slut men de kommer att förändras.
Mm.
Och det är den stora grejen som vi kommer att se. Att det är nog med stor sannolikhet så sådana här teknologiska revolutioner har nog alltid haft långtgående konsekvenser för arbetsfördelningen mellan människa och maskin.
Mm.
Och för liksom hela det mänskliga livet kan man säga. Inte bara arbetslivet utan också resten.
Hör du, Mika Helander, jag tänker nu på det att AI ju sägs ta över, vi ser att den gör det också, tar över sådana här så kallade juniorexpertjobb som kanske till viss mån består av sån här tråkig katalogisering eller rutinarbete och sånt här. Men vad betyder det här i förlängningen då? Alltså om AI sköter de där jobben som människor tidigare har gjort så att säga, i början av sin karriär?
Det är så att det behövs ju alltid för en återväxt så behöver man kunna lära sig att göra de här mindre avancerade uppgifterna. Det finns en sån liksom, hur ska jag säga, livscykel också i arbetslivet vanligtvis för en arbetstagare och en inlärning i organisationer så att säga. Det har varit en ganska viktig del till och med i sån här litteratur om ledning och organisation.
Mm.
Och det här, vad vi nu ser i utbildningen delvis, jag har lite konsulterat mina experter inom just IT att vi ser i utbildningen att man inom många såna här IT-utbildningar så lär man sig ännu kodning, grunderna i kodning. Man har några timmar som man ska själv lära sig att koda och så, men att tanken är inte att man blir expert på själva kodandet, utan man lär sig principerna på hur man gör och vad som händer. Och då kan man ha liksom kontroll över det. Men avsikten är egentligen med sådana här uppgifter som kodning som nu sen AI kommer att kunna göra och kan göra bättre eller snabbare eller åtminstone lika bra och så som människor så är ju då att människornas uppgifter förändras till planering och organisering och design.
Mm-hmm.
Och att alla borde då studera sånt här, att de lär sig grunderna i det, att de har kontroll över den där processen, att det som händer, men sen lär de sig liksom mer av sånt här, så att säga, att lägga upp hela den här verksamheten, så att säga, dess arkitektur.
Så du är inte orolig för att det att liksom vissa juniorexpertjobb försvinner leder till att folk sen inte kan ta över det som kanske kallas för seniorexpertjobb?
No, jag skulle säga att i sådana här seniorexpertjobb så kan du ha två olika slags metoder hur du blir seniorexpert, och det här också ofta kombinationer av dem. Men å ena sidan så har du den här specialkunskapen, att du vet hur man gör precis i detalj i olika saker. Å andra sidan har du en sån här liksom helhetsmässig vision och förmåga att tänka på helheter och så. Och det här, i den här specialkunskapen så kommer du inte att i framtiden att ha genom att ha gjort det i långa tider själv. Utan det att du förstår principerna. Och det är det som är den här risken nu, i och med just ju mer vi har fått maskinerna att göra de här jobben för oss. Och det är ju lite samma med AI då, att om man blir lat eller är lat och inte istar reda på i grunden hur saker och ting fungerar eller vad någonting är, så då tappar man också kontrollen delvis. Så att det här är ju någonting som vi måste liksom på ett visst sätt också i vår utbildning betona mycket. För liksom den här nya generationen då, de här juniorerna, att de ska lära sig liksom grunderna först. De måste tänka själv, ja, de kan inte liksom gina så att säga fram till färdiga resultat, utan de ska lära sig grunderna först. Alfabetet så att säga, A, B, C.
Men nu har vi ju då en situation där arbetslösheten är hög, och då undrar jag, och det ser inte ut att gå åt något bättre håll heller tyvärr, men att vad ska vi människor göra då om inte vi har jobb i framtiden? Ska man då typ prata med sin AI-terapeut?
No, det finns nog alltid, kommer det att finnas jobb av olika slag. Och ena sidan just de här som styr såna här processer. Och i bankerna såg vi ju mycket det här att såna här front office-uppgifter försvann. Alltså då när jag var ung så gick man ännu in till bankkontoret och talade med en banktjänsteman om olika saker och deponerade pengar manuellt och tog ut pengar. Men sen så småningom så kom ju de här automaterna, och efterhand så har ju de här liksom front officerna, sådana här liksom gatukontor, nästan försvunnit. Att de inte längre finns i banker. Däremot så har sådana back office uppgifter sen igen ökat, som liksom sköter om lite andra typer av uppgifter och förstås lite kanske mer krävande uppgifter vad gäller just liksom människors ekonomi och företagens ekonomi och sånt, men så att det har behövts en kompetensökning. Så att det är en sak att det kommer att krävas, men alla kan ju inte liksom, det kommer att finnas också begränsningar i det att vem som anpassar sig, och i synnerhet under sitt eget livsstil, nästa generation, de som kommer som nya på arbetsmarknaden, de lär sig de nya kraven och så här, som sen efterhand föråldras de också, men att lära sig nytt är inte alltid så lätt, i synnerhet inom sina egna branscher också, att liksom lära sig ifrån allt det gamla sättet att tänka och helt nya sätt, att då istället så måste man titta på att vilka jobb ju definitivt inte kommer att försvinna. Och det är just sådana här mellanmänskliga, omedierade jobb. Alltså sånt som inte liksom är förmedlade via något medium, utan som hänger på direkt kontakt. Du hade det här exemplet med terapeut. Och visserligen så kan sådana tjänster eventuellt också skapas, att det blir sådana maskinella terapeuter. Men det är nog efterfrågan på alla möjliga sådana här välfärdstjänster och retriter och sånt, så visar ju nog på att människorna vill ändå liksom ha andra människor omkring sig som hjälper dem och visar hur man gör och berättar.
Då jobben förändras så ligger det nära till hands att också tänka på arbetstiden. En vanlig arbetsdag är för de flesta av oss cirka 8 timmar, och så har det faktiskt varit ända sedan Henry Ford lät införa 8 timmars arbetstid och 5 dagars arbetsvecka på sina bilfabriker i Detroit för exakt 100 år sedan. Men enligt hjärnforskare så är vi människor kognitivt på topp kanske 3-4 timmar om dagen. så jobbar vi kanske egentligen för mycket.
No, jo, det har ju diskuterats ganska mycket. Ford var ju faktiskt en sån som revolutionerade på många sätt. Han höjde ju sen också sina arbetstagares löner så att de skulle kunna ha råd att köpa de här bilarna. Så att det skulle finnas en marknad för dem när han massproducerade såna. Och det var liksom revolutionerande tänkande i många sammanhang just där också. Nu kan man säga att de här diskussionerna om förkortad arbetstid, de är väl motiverade, många av dem. Att de här gamla principerna om arbetstid och liksom att man försöker öka produktiviteten genom att öka arbetstid, så de är ju nog förlegade. Alltså, jag brukar använda i min undervisning som exempel det att om man fäller skog med bogasåg, så fast man skulle höja hur mycket som helst arbetstiden, så kommer man inte att uppnå samma effektivitet som en man som har motorsåg. Och samma sak för den som sågar med motorsåg, så inte har han en chans fast han skulle jobba dygnet runt mot de här skogstraktorerna. Så att det är ju nog från annat håll vi ska söka produktivitetsökningar än att ha lång arbetstid. Och ofta är det faktiskt så att om man tittar lite mer allmänt och generöst på saker och ting och förstår sig på oförutsedda konsekvenser, så inser man också att det mest kreativa och initiativrika händer då när människan kan tänka fritt och inte liksom överbelastad av någonting och för stressad. Att när man har överbelastning och stress, så satsar man på överlevnad, så att säga, att man klarar av de där uppgifterna som man har, och man hinner inte, förmår inte att tänka så mycket annat och out of the box, just exakt det som är behövligt nu för att kunna erbjuda det särskilt mänskliga och initiativrika och nyskapande, var vi då har en konkurrensfördel i förhållande till AI.
Just det. Så vi borde kanske jobba kortare dagar då och låta AI sköta det där.
Jag anser nog att det skulle vara motiverat faktiskt.
Men tycker du så här AI, är det liksom en tillgång när man tänker på arbeten, eller är det något som gör det svårare för oss att då få och behålla jobben?
No, det är nog både och. Alltså det är inte entydigt det ena eller det andra. Men som sagt, så måste man komma med den reservationen att ingen riktigt vet ännu vilka de här konsekvenserna är. Men vanligtvis är de mest dramatiska slutsatserna är orealistiska. Att om man tittar på historien, så har inte såna. Vissa yrken försvinner. Det hade gjort i det här genom historien med teknologiska revolutioner och så. Men sen igen, så det här uppstår det andra. Att det man nu kan säga är ju att när arbetsfördelningen mellan människa och maskin förändras, och arbetsfördelningen överhuvudtaget i samhället, det är en klassisk fråga faktiskt i sociologin, så när arbetsfördelningen förändras, så har den långtgående konsekvenser för samhället och för arbetet. Och det har ju då klassiska sociologer funderar på i termer av solidaritet, samhällets sammanhållning, att hur är samhället möjligt i en snabb förändring där arbetsfördelningen förändras. Men hittills så har vi ju alltid klarat oss genom de där, och som samhällen, men att olika typer av konsekvenser för olika människor och olika yrken.
Tusen tack för den här analysen, Mika Helander.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Mika Helander, som är expert på arbetslivsfrågor och äldre universitetslektor vid Åbo Akademi. Nyhetspodden hittar du enklast via Yle Arenan, så logga gärna in och favoritmarkera oss, och då får du bud om alla nya avsnitt. Ljudmixningen gjordes idag av Linus Westerlund, och Lukas Dahlström är producent.